Jag har tittat på biblar ända sedan jag i princip nästan kunde läsa. Och på församlingsfakulteten så har jag haft anledning att titta på många biblar på många olika språk. Och då har jag grubblat över vad är det som är så speciellt med Lutherbibeln. Och då kom jag fram till att Luther är så otroligt påverkad av det hebreiska sättet att tänka. Nu ska jag försöka uttrycka det här ganska snabbt. Jag närmar mig slutet på min tid, men jag ska försöka uttrycka det hela. Vi tänker i form av böcker. Problemet är att det här är inte originalvarianten. Utan om ni läser tidningen Begrunda flitigt och det som Thomas Bokedal skriver där, så inser ni att judarna arbetar med bokrullar. Och då är problemet med bokrullar. Hur ska man vara säker på vilka som hör hemma i arken där de förvarar dem? När jag som präst åker ut så kollar jag med mig min portfölj. Och sen vet jag att jag ska ha med mig 6 böcker. Och sen vet jag att om jag använder mina liturgiska kläder, då ska det vara 4 plagg. Då ska det vara alba, det ska vara ståla, det ska vara halslin och det ska vara det här repet singulum. Så då ska jag ha med 6 böcker och sen ska jag ha med 4 där. Om jag dessutom ska ha en nattvardsgång i hemmet eller på sjuksammanhang, då ska jag ha med min en kommunionask och då ska jag ha med vin och oblater och det som är. Så att jag får liksom mentalt hela tiden tänka igenom. Judarna hade det problemet. Var gick gränsen för deras kanon? Och de löste det genom att tänka i skriftrullar. Och antingen 22 eller 24. Och 22 det är antalet bokstäver och i det hebreiska alfabetet. Och 24 det är dubbla siffran 12. Och det finns vissa minnesregler där. Det de gjorde det var att de hade en kanon som de visste de följde. Och den går kanske tillbaka till Esras tid, 400-talet. 5 Moseböcker. Och sedan hade de profetiska böcker och så hade de skrifter. Lagen, profeten och skrifterna, eller som Jesus sa, lagen, profeterna och saltaren. Det säger han i Lukas 24. Så judarna hade den strukturen. Och därmed så kunde de hela tiden ha koll på att de hade exakt rätt. De visste att vi ska ha 22 eller vi ska ha 24. Och det berodde på om Rut skulle hänga ihop med domarboken eller inte. Och om klagoviserna skulle vara en egen rulle eller vara avslutning på Jeremias bok. Så de hade koll på det. Men när man började översätta till grekiska, alltså det som kallas för Septuaginta, då öppnades fältet upp för de hade inga sådana regler. Och det gör att det blev väldigt oklart. Man hade samtliga 39 skrifter som judarna. Men sen fanns det ytterligare några och vi är vana vid att tänka på apokryferna. Men det går inte att säga exakt hur många de ska vara. Så i Septuaginta så kan vi hitta ända upp till ungefär 51 skrifter. Så det är väldigt diffust. När Hieronymus då skulle översätta Bibeln till latin, till Vulgata, då ville han köra med judarnas 39 skrifter. Men Augustinus accepterade inte det. Och han kunde varken grekiska eller hebreiska, men han var en stor teolog. Och han menar att vi är så beroende av den grekiska traditionen. Så han ville ha med apokryferna. Men då uppkom problemet igen. Exakt hur avgränsar man? Så på hebreiska är det klart. Medan på grekiska är det oklart. Och på latin var det oklart. Så det går inte att idag säga hur många skrifter som ingick i de medeltida biblarna. För det beror på vilka handskriftstraditioner man följer. Det Luther gjorde då, det var att han knöt an till judarnas tradition och han knöt inte an till 22 utan till 24. Så det innebär att i Nya testamentet så gick han rätt igenom 23 böcker och sen de 4 som han ifrågasatte var grupp 24. Och det var de som ifrågasattes också i kyrkohistoriskt, i Eusebius kyrkohistoria. Så Luther följde judarnas räkning upp till 24 på Nya testamentet. Nu kommer det som är det sensationella egentligen. Och jag fattar inte. Det har funnits tusentals Lutherforskare under åren. Och ingen har egentligen sett det. Och det är att Luther har skapat den västerländska bibeln. Så de som inte är romerska katoliker eller ortodoxa. Kör Lutherbiblar vare sig man vet om det eller inte. Så 90% av alla biblar är Lutherbiblar som ges ut. Och då kan man se det här i den här svenska. Därför att här ser man hur Luther har numrerat upp till 24. Och han följer den kristna ordningen, men han följer de hebreiska böckerna. Så han drar kanon exakt som judarna gör på 39. Det han sen gör är att han gör en särskild sektion med apokryferna. Och sen kommer då Nya testamentet. Och det är det jag tycker är så fascinerande. För man utgår på något sätt från att Luther följer den västerländska traditionen. För alla ser det. Han följer den västerländska traditionen. Medan den fråga som jag har ställt, och jag har rådfrågat åtskilliga specialister, och jag har tittat på de mest lärda tyska verken och allting. Ingen har kunnat säga att någon ligger före Luther. Utan jag menar att det är Luther som har skapat den västerländska bibeltraditionen. Det här med vilka skrifter som ingår och sådär, det är en diskussion i sig. Men om vi inte har handskriftsrullar utan trycker och binder, då måste vi veta när vi börjar trycka var boken tar slut. Vad som ska ingå. Judarna, de kunde tappa en rulle, de kunde ha en för mycket eller så. Men då hade de sitt siffersystem som höll koll på det. Medan Luther, det är han som har skapat allt det som västerlandet har följt. Katolikerna har försökt att gå emot det. Men de har varit så ointresserade av bibelutgivning så de har aldrig tagit över marknaden. Utan det är protestanterna som behärskar marknaden. Och till sist, Luther, han var så framgångsrik så att under 40 år så utkom det 100 000 sådana här biblar på tyska. Från 1541 till 1581. 100 000 biblar på tyska som var Luthers egen översättning. Sen fanns piratkopierna, ni vet. Om ni har rört er utomlands har ni sett folk som säljer piratkopierade CD. Här var det liknande fast en piratkopierade biblar. Så då var det Luthers översättning. Sen vet man inte hur många piratkopier som fanns. Sen den romersk-katolska kyrkan gjorde piratbiblar de också. Då tog de och satte in sina tolkningar. Men det var Luthers översättning de följde i stort. Så hur många Lutherbiblar som fanns på 1500-talet, det vet vi inte. Det går inte att räkna. Ja, nu har jag säkerligen överskridit något. Men det här är ett sätt att försöka beskriva lite grann Luthers insatser. Och för mer belägg så har jag, vad ska man säga, en del hänvisningar här. Och via den litteraturen så kan ni få ännu bättre svar. Tack.
Och nu ger vi samma möjlighet. En eller möjligen två frågor eller kommentarer på detta. Varsågoda.
Jag förutsatte när jag åkte hem, när jag stack tillbaka till hotellet. Jag skulle ju ha en röd bibel i portföljen, sandbok. Den här jag snott här igår. Där ser ni det. Jag gick på det där med det intrycket. Så nu, härmed återställdes den. Den var inte min.
Om vi vill säga en ting om Nico Fultus Saltan-föreläsningar.
Nej, det kan jag säga att jag har inte jobbat med dem på det sättet. Däremot så kan man ju säga att Saltaren är ju en av de böcker som har betytt otroligt mycket för honom. Och om man vill gå vidare med det så finns det väldigt behändiga engelska utgåvor. De tyska är nog ganska dyra, misstänker jag, Weimarupplagan. Men om man vill jobba med det, för han hade väl 2 eller 3 omgångar med föreläsningar. Så de finns tillgängliga, men jag har inte jobbat med texterna på det sättet.
Ja, hoppas det är fler än bara Alva och jag som ställer frågor här idag. Nej, men jag funderar lite, du nämnde att Luther var augustin och munk och inte jesuit och minns inte. Märks det på något sätt och på vilket sätt märks, kan man märka det i så fall? Det var en tanke jag hade.
Ja, det märks på otroligt många sätt. Och det är ju bland annat, om man då tänker på detta med synden och dopet och sådant. Augustinus, han var ju en av dem som tänkte igenom detta med arvsyndsfrågan. En av dem som har jobbat allra mest med det. Och kontra Pelagius och andra. Och där kan man säga att vi kan verkligen vara tacksamma över att det råkade vara så att det var just i det sammanhanget som Luther fick sin skolning. Samtidigt så ställer jag frågan, är det en tillfällighet att han blev just augustiner munk? Därför att de som ofta dominerade fältet var dominikaner och delvis även franciskaner. Och i och med att Luther hade studerat filosofi, så han var ju influerad av Ockham och Gabriel Biel och andra, så var han redan inne på de här stora frågorna. Det handlar om detta med realism och nominalism, alltså de filosofiska kategorierna och så. Så jag tror att det var inte bara en tillfällighet att Luther hamnade på den augustinska follan, utan om jag tänker på det lilla jag kan av Thomas Aquinas, som är den stora skolastiska teologen, det är ett helt annat sätt att tänka än Augustinus. Så det har spelat en väldigt viktig roll, och det är på något sätt som att Luther och Augustinus samkör, att Luther tar fram viktiga drag i Augustinus teologi, och samtidigt så är han kritisk. Ibland är han uttalat kritisk och ibland är han det inte. Men till exempel hela Luthers sexualsyn innebär att han vänder upp och ner på Augustinus tänkande. Och det skulle folk bara vara medvetna om hur otroligt mycket Luther har betytt där. För där bröt han bröt med Augustinus i synen på sexualitet och familjeliv. Han bröt med Augustinus vad gäller kanonfrågan och en del annat. Samtidigt så ingår Augustinus i hans klangbotten. Och min kollega på församlingsfakulteten, Torbjörn Johansson, han har ju jobbat väldigt mycket med Augustinus arvet i den tidiga evangelisk-lutherska kyrkan.